När utvecklingen går så fort och information kommer från olika håll hela tiden och det är så många trender på gång, då belönas översiktskoll och vad man säger på engelska synthesis. Det belönas mer och effektivare än att vara superfokuserad på en sak och vara en specialist. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter med Syding och Sundström. Idag så ska vi prata om generell kunskap jämfört med specialiserad kunskap. Och två sätt som man kan se på den här saken, det är i form av till exempel arbete, expertis eller erfarenhet. Eller också en form av genetisk talang som man kan ha. Det vill säga om man har mer av en tendens att vara en expert på en eller två saker liksom. Eller om man är mer generellt duktig på många saker och har översikt.
Som generalist så vill man lära sig överförbara färdigheter eller så kallade transferable skills. De flesta sådana här överförbara färdigheter, de är kognitiva och det kan handla om saker som vadslagning, spelteori, försäljning, psykologisk styrka eller psykologisk, vad ska vi kalla det för?
Ja, men allmänt psykologi.
Styrka, ja.
Vi har ju
ja.
Nämnt det här med cognitive biases i många andra avsnitt. Det är ett jättebra exempel på det där.
Olika sätt att tänka kring normalfördelning i relation till power laws. Det vill säga att vissa företeelser, de är ju inte alls linjära utan tvärtom. De grupperar sig i storleksordningar. Det kan vara saker som laviner till exempel. Så även kreativitetsövningar, checklistor, bygga system. Alltså olika sätt att sortera och prioritera information. Och inte minst sådana saker som att känna igen mönster och utöva ledarskap. Både styra människor men också vara, framförallt vara väldigt duktig på att delegera det man själv inte är bäst på. Man kan väl säga att de största problemen för generalister är att man har en väldigt långsam inlärningskurva i början. Det är det första och viktigaste. Nummer två som jag tror att kanske många som lyssnar på det här tänker är viktigt, det är att man behöver ju tjäna pengar också mellan man är 20 och 30. Det är lite svårt att bara utveckla massa generalistiska kunskaper som man inte får betalt för. Att få den här typen av bred range, jag säger range för att det finns en väldigt bra bok som heter Range som man kan kolla upp, det tar ju tid. Så mitt tips för att komma framåt här, det är att man börjar verkligen med som specialist. Man måste lära sig någonting på riktigt. Men så ska man också, man kan kalla det för jobba dubbelt. Man måste lära sig hela tiden. Man fokuserar på en sak och blir liksom bra på den. Men hela tiden ska man tänka metakognitivt. Vad mer borde jag lära mig? Vad kan jag egentligen använda den här specialistkunskapen till? Så ja, läs mycket under hela tiden som du fokuserar på ditt jobb.
Ja, som du var inne på så är det är väldigt svårt att vara en så kallad professionell generalist när man är ganska ung. Utan det är ju lättare att ha exempelvis en universitetsutbildning eller någonting och sen ta ett jobb utifrån det och så vidare. Om man däremot kollar på nedsidan av att specialisera sig, då kan man tänka på det på några olika sätt. Och det första är att den uppenbara risken är att man ger sig in och börjar så här på allvar specialisera sig i ett område som kommer att mer eller mindre bli det ut liksom, för att antingen för att det är en bransch som minskar, kanske för att det automatiseras bort eller någonting och så vidare, eller att det är någon annan anledning till att man inte kan få lika hög lön för det kanske, till exempel, så att man lägger massa tid på det och det inte gynnar ens karriär. Men hur som helst, hur man än ser på det, det är ju en fråga om negativ alternativ kostnad av att specialiseras på fel sak. Om man sen kollar på det på ett annat perspektiv, så är det ett problem med att överspecialisera sig. Alltså så att man har redan blivit bättre än liksom 80% av vad som behövs för att utföra jobbet. Det finns ju en bra analogi till det här, att om man kan göra någonting så 80-20-principen ganska snabbt, relativt snabbt. Säg att du kan lära dig 80% av en viktig erfarenhet, eller säga en viktig kunskap, yrkeskunskap, typ något viktigt program eller någon någonting som du behöver för att få ett bra jobb liksom. Säg att det tar ett år för att du ska lära dig bra och lära dig 80%. Om du sen ska ta från 80% till 90% så kommer det ta mycket, mycket längre. Det skulle mycket väl kunna ta ett eller två år till att gå från 80% till 90%. Frågan i så fall om det verkligen är värt att lägga ett eller två år för att gå från 80% till 90%. Det där är också ett bra exempel som om man typ skriver en bok eller någonting så kan man stöta på det där ganska lätt. Ett annat exempel på det här, det är ju så här, folk som är till exempel forskare eller någonting som är överspecialiserade på saker som inte är nödvändigtvis viktiga.
Golfspelare brukar ha en naturlig koppling till det här. De vet att man att komma ner till singelhandikapp, alltså man går från 54 eller 36 till 9 tar en viss tid. Sen från 9 till 1, det tar minst lika lång tid. Och sen om du ska från 1 till 0, det tar lika lång tid som resten, eller i alla fall lika mycket insats. Men frågan är, har man roligare? Har man liksom proportionellt sett lika mycket roligare bara för att man har singelhandikappare eller noll, alltså scratch-spelare. Det är ju frågan om. Och särskilt om man sen har oturen att bli bortautomatiserad i sitt yrke då, inte som golfspelare kanske. Ja. Men och ju tydligare preciserad uppgift man har, och det här gäller i högsta grad tjänstemän, så desto enklare blir det också för en AI att ersätta en. För att kan du precisera exakt vad din uppgift är på jobbet, då kan du också lära en maskin att göra det här.
Mm. Ja, men bara för att summera det där, såklart det är ingenting fel med att hålla på med någonting för man tycker att det är kul och man njuter av det, men om man bara gör någonting enbart så här målmedvetet med ett syfte för att kanske gynna ens karriär eller för att tjäna pengar eller vad det nu kan vara liksom, då är det mycket effektivare att lära sig typ till exempel lära sig tre olika färdigheter riktigt bra 80% på tre år istället för en erfarenhet till så här 95% under tre år.
Man kan väl också säga här att det handlar egentligen inte om valet om du ska vara en hyperspecialist eller en generalist, utan det handlar snarare om vilken ände ska du börja i för att komma så långt som möjligt. För om du frågar mig så menar jag att man ska nog hoppa fram och tillbaka mellan att vara specialist och generalist för att över tid bygga en bred generalistkunskap.
Men, som gör det unik också.
Mm. Men det betyder alltså att man ska nog, man måste ju börja med att bli specialist, är min syn på det hela. Men samtidigt så ska man inte fastna i att fortsätta vara just bara en ensidig yrkesspecialist, för då är man väldigt sårbar. Det är som att ha bara en inkomstkälla. Så man måste börja som specialist, men sen så fort man har lite utrymme, lite mentalt utrymme, lite slack i karriären eller känner att man inte är totalt utmanad, det är då man ska börja lägga till komplettera färdigheter. Man kan byta arbetsgivare, man kan byta kollegor, man kan byta bransch, eller så ser man bara helt enkelt till att använda sin överflödiga tid till att läsa på om andra saker. Och man kallar det här för att bli T-formad, eller på engelska då jack of all trades, master at one. Det vill säga inte master at none, utan master at one. Och det betyder att man börjar med en initial specialiseringsgrad, riktigt djup kunskap i ett område, och sen lägger man till hygglig kunskap inom andra områden. Det här knyter ju också an till precis vad Charlie Munger och Warren Buffett brukar prata om, och det är därför de också läser hela tiden och läser allt möjligt. Filosofi, historia, vetenskap, ekonomi, och sen kan man knyta ihop alla de här områdena och få mer spännande insikter och slutsatser. Det här är också någonting som verkligen lyfts fram i boken Range, som jag kan inte rekommendera den tillräckligt, så därför så gör jag det hela tiden. En sista synpunkt på det här med generalister och specialister just i det här området är människor. Vi är verkligen djurvärldens generalister. Vi är inte snabba, vi är inte starka, vi ser inte bra, vi hör inte bra. Vi är liksom inte, vi är inte bra på någonting egentligen, utom en sak. Det är att tänka i symboler och skapa verktyg som gör att vi faktiskt kan komma precis hur långt som helst. Och där är språket också ett verktyg. Där kanske man kan säga att vi är mästare på kommunikation och samarbete. Och sen är vi halvdåliga på allt annat. Men eftersom vi samarbetar så kommer vi hur långt som helst.
Ja, alla andra är ju naturliga specialister. Till exempel skalbaggar och sånt. Och kackerlackor som kan överleva i alla möjliga miljöer. Medan vi måste anpassa oss till vår miljö och bygga och saker.
Ja, vi tål bara en temperatur.
Ja, men så som det ser ut just nu i världen och säkerligen i framtiden närmaste, åtminstone närmast 10 åren, men säkerligen för all framtid, det är att, eller inte all framtid, men ja, många år till i alla fall, det är att när utvecklingen går så fort och information går så himla, kommer från olika håll hela tiden och det är så många trender på gång, så ingen vet egentligen vad som händer, utan det är liksom ett ständigt kaos, då belönas översiktskoll och vad man säger på engelska, synthesis, och kunna big picture liksom, och kunna tänka så liksom, det belönas mer och är effektivare än att vara superfokuserad på en sak och vara en specialist.
Det finns ju en trend med online-verktyg som verkligen kan hjälpa en att göra vad som helst, till exempel snygga hemsidor. Man blir inte riktigt lika bra som för proffsen, men kanske liksom tillräckligt bra, och man kan själv sitta och anpassa dem så att det ändå blir själva det övergripande funktionen och utseendet blir som man vill ha. Och då kanske det faktiskt inte är värt det att skicka ut det till andra, utan här kan man använda hela sin insikt, hela sin känsla för sin affärsidé och vad det nu är man vill uttrycka för någonting. Så, och eftersom den här typen av verktyg finns, så kan man också kosta på sig att vara en egentligen då jack of all trades, inklusive hemsidebyggare. Men med det sagt så tycker jag att man ska verkligen inte glömma bort att man kan också se till att vara en mästare på att delegera, en mästare på att se till att inte slösa tid på grejer där man inte är effektiv, där man inte har komparativa fördelar. Så det, allting är ju en balansgång, allting är en fråga om hur långt det där snöret är. Och för min egen del så vill jag absolut inte lägga tid på att bygga en snygg hemsida. Men å andra sidan, ja, det är många som hör av sig, alltså, det är en i veckan som hör av sig och bara undrar, men snälla, jag läser din sida, men den är så ful. Mitt enda misstag är väl att jag även om jag har då valt bort att lägga tid på att själv göra den bra, så har jag tydligen också valt bort att delegera det arbetet. Men det kanske jag ska göra någon gång.
Mm. Jag vill gå tillbaka till det här med alltså, att specialisera. För det är ju visserligen någonting man måste börja med att göra, men även senare när man hittar något område som är så pass viktigt och bra att man verkligen vill och att det verkligen gynnar sig att specialisera sig. Så definitionen av att specialisera sig, det är egentligen lägga tid, energi och arbete på långsiktig förbättring. Och då tycker jag man kan tänka sig så här att idealet av specialisering, det är Adam Smiths nålfabrik som blev 4800 gånger mer produktiv på en sak genom skalfördelar, jämfört med om du hade haft var och en som liksom skulle hålla på att skapa nålar från scratch istället för att ha en värdekedja och en fabrik och sådär.
Och det är ju bra så länge man vill ha nålar, men det blir jobbigt om man inte vill ha nålar sen.
Ja, och om man inte kan omställa fabrikerna till en annan. Ja, men det är idealt att specialisera liksom. Kan du bli 4800 gånger mer produktiv på en sak? Och idealet av generalisering, det är å andra sidan till exempel Napoleon eller Alexander Hamilton som tänkte ut, de var så bra på och smarta på så många grejer att de kom på hur man skulle organisera ett land och en lagstiftning och militären och skatteinsamling och allting liksom. De byggde upp upplysningssamhället, de byggde upp allt det bästa i västvärlden under de sista 200 åren. Det är helt otroligt. Så det är idealet där liksom. Och i nuläget så är kanske idealet av generalisering snarare en decentraliserad och fri marknad som en slags riktning åt andra hållet. Eller program och robotar för allt möjligt. Om man sen går vidare till de tre mest fundamentala sakerna som man skulle kunna specialisera sig inom, då är det alla de här tre sakerna, det har att göra med dina naturliga styrkor liksom. Och då är det första din personlighetstyp och din temperament, saker som kommer till dig naturligt och som har att göra med ditt humör och sånt där, och energinivåer. Den andra saken att specialisera sig inom, det är ditt favoritmedium för att kommunicera och eller vad man ska uttrycka, hur man ska förklara liksom. Och då är det ju exempelvis, nu finns det ju många olika kommunikationsverktyg, och det kommer säkert finnas fler framöver också. Men nu finns det ju, det finns podcasts, det finns e-mail, det finns Twitter, det finns Facebook, det finns chattappar, och så finns det såklart public speaking på riktigt och hålla tal, och det finns att prata med folk en och en liksom. Det finns olika sätt att kommunicera på, och alla kan kommunicera bra på något sätt via något medium, men de flesta kan nog inte, de flesta har nog inte liksom en talang för att kommunicera på alla olika. Men om man kan specialisera sig på någon form av kommunikation ganska tidigt i sin karriär, så är det någonting som gynnar en hela livet, resten av livet. Så det betalar sig bra.
Det gäller ju bara då också att heller inte missa den form av kommunikation som är den som liksom funkar eller är populär just nu. Som till exempel att nu är det meningen att du ska vara på bild och ljud och gärna lite redigerad musik samtidigt. Alltså jag pratar TikTok eller YouTube eller som det här nynoterade kinesiska Kuaishou-bolaget som har streamad live-video shopping. Går runt bönder och klappar grisar så kan du köpa grisarna liksom live. Det är fruktansvärt stort i Kina nu. De hänger hela dagarna på det där. Men vad jag menar är att även om du då är jätteduktig på skriftlig kommunikation, så måste du också lägga till din svagaste länk i kedjan, får liksom inte vara för svag heller om den är på ett nyckelområde. Så att jag menar att du måste kunna och våga och utveckla dig inom videokommunikation nu. Det går inte att bara vara duktig på skrift. Du kommer ihåg våra första avsnitt, vet du, de fyra kapitalen. Du måste ju vara som hygglig på alla fyra. Men samtidigt så gäller också det vi sa om att stärka styrkorna, alltså stärka styrkan. Är du bra på en sak, till exempel skriva? Ja, men visst, du ska ju fortsätta att trycka på det och bli jättebra på det du redan har ett försprång inom. Men vad jag försöker lägga till här igen, det är det här hur långt det är ett snöre. Du får heller inte släppa liksom det som just nu är den viktigaste formen av kommunikation.
Mm. Ja, men som du säger, det är en supertrend. Och sen sista grejen att specialisera sig inom, det är såklart ens yrkesområde. Och nischa in sig på det. Och där så kan man säga att det finns tre stycken fördelar med att specialiseras inom ett område. Och det är att man kan få en högre inlärningskurva, särskilt om det är ett komplext område. Att man kan bygga system, hitta komplexa verktyg eller skapa processer eller så kallad proprietary technology liksom. Saker som en amatör inte skulle kunna klara av och antingen använda eller hitta på egen hand, som kan ge en stor fördel. Och sist men inte minst, att man kan bygga upp ett rykte och ett nätverk inom sitt yrkesområde. Det är ju egentligen rätt uppenbara grejer, men det är värt att nämna. Och det är tre saker som alla kan specialiseras på som är bra. Om vi sen går vidare till veckans mindset, då är det att du ska tänka så här: är du mer av en specialist eller en generalist? Planera din karriär utifrån det.
Jag är lite osäker på hur vi ska gå vidare här, men du har ju tagit upp ett par exempel på vad det kan innebära att vara hyperspecialist, till exempel specialistläkare eller forskare, proffsidrottare och artister. Men sen på mer generalister eller allkonstnärer, ja visst, det finns såna här som du pratade om innan, Alexander Hamilton och Benjamin Franklin. Men här vill jag återigen referera till Range och plocka fram att de bästa forskarna och även de bästa idrottsmännen, de har ofta specialiserat sig väldigt sent och fram till dess hållit på med massor med olika saker. Och det gäller även de här forskarna där man kan tycka att han är ju teoretisk fysiker och har inte gjort någonting annat. Men så tittar du på vad det är för papper de egentligen har skrivit och hur många saker de körde parallellt för att hålla hjärnan, eller kanske inte för att hålla hjärnan en gång, de kunde bara inte låta bli, men det ger också en bra förebild för att se till att hålla på med väldigt olika saker. Att spela fiol eller tennis kanske forska på kvantpartiklar, det hjälper till, det ger insikter och infallsvinklar som man aldrig skulle kommit på om man bara höll på med sin specialistgrej.
Ja, jag skulle vilja gå tillbaka lite och för att liksom illustrera det här mindsetet av generalisering eller specialisering, så kan man tänka sig en matris med fyra stycken olika rutor då, och så är det två stycken, en y-axel och en x-axel, som det är högt och lågt på båda då. Och om det är lågt och lågt, då är du, då har du inga särskilda färdigheter alls, utan du är antingen är du väldigt ung eller så är du ganska inkompetent och kan ingenting särskilt viktigt, då har du inga viktiga kunskaper liksom, och ingenting bra liksom. Å andra sidan, om du har en låg generalisering men hög specialisering, då kan du bli en så kallad hyperspecialist då, till exempel en specialistläkare eller en forskare eller någonting sånt, eller en proffsidrottare. Bara som ett exempel liksom. Det är ju en person som är väldigt specialiserad på ett område, så här, riktigt specialiserad, topp 1% verkligen. Å andra sidan, om du har hög generalisering men låg specialisering, då är du en typisk generalist. Och det är väl en, ja men det skulle kunna vara någon som är en hög mellanchef eller en projektledare eller en, kanske en entreprenör eller någonting liknande. En säljare till exempel. Det finns ju fler exempel. Men sen om vi går in på det som du var inne på lite också, med de här superforskarna eller också de här riktiga superindividerna som Napoleon, Alexander Hamilton och Benjamin Franklin och så vidare och många fler. Då är de vad jag kallar för comprehensivists, vilket är folk som är både hyperspecialiserade och supergeneraliserade. Och det är ingenting som man blir lätt. Det är ju inte så, det är ingen som är det innan man är så här typ 30, 35 eller antagligen äldre liksom. För det tar så mycket arbete, intellektuellt arbete och så mycket ansträngning. För att förklara och se det liksom, ska du vara både en hyperspecialist och en generalist. Och det är inte så många människor som antingen har orken eller talangen för att bli det.
Nej, det kan ju vara lite svårt att sikta på medvetet också. Visst, det kan vara bra att veta om att den här matrisen finns och att den rutan existerar och att det finns några riktigt häftiga förebilder där, att man kan komma dit. Men jag tror att det är liksom inte ens värt att tänka på innan man åtminstone har någon slags möjlighet att ta sig dit. Utan på vägen så handlar det, tycker jag, om att fundera på det här sättet, att hoppa mellan att dyka in djupt på en specialistkunskap, och så gör man det, man tar det på allvar, nästan som om man skulle bli hyperspecialist för resten av livet på bara det området. Men sen ska man också ändå vara öppen för och beredd att hoppa till ett helt annat område, en helt annan specialitet som man kan tro eller låtsas vara hyperspecialist inom. Och då plötsligt har man två specialistkompetenser som i sin tur kan hjälpa en att ännu snabbare bli specialist på ytterligare en tredje sak. Och då har man ju börjat bli en rätt så kompetent eller potentiellt kompetent generalist, om man kan börja knyta ihop de här tre och hitta nya insikter och nya infallsvinklar. Men även därifrån så är steget till att bli en så kallad comprehensivist är ju väldigt långt. Och inte alls självklart att alla ens kan bli det.
Ja, nu går vi vidare till veckans citat, och det är många citat som vi ska gå igenom och tolka och diskutera varje citat här. Och man kan säga som en översikt här för alla de här citaten, det är att de bästa investerarna, ledarna och affärsmännen är mångsidiga, inte ensidiga. Och många av de här personerna som vi kommer citera, de skulle man kunna klassificera som sådana här comprehensivists. Om vi börjar med citat nummer 1 här, då är det från Alan Key, och han sa: "Point of view is worth 80 IQ points." Och vad han menar med det är ju att, ja men som ett exempel med det här med att lära sig olika idéer eller områden eller såna här mentala modeller, det kan ge en ett perspektiv och kunna tänka på många olika sätt än om man inte kunde det. Och då är det bättre att ha en IQ på en normal IQ runt 100 istället för att ha en super IQ på 180 men inte kunna tänka på många olika sätt.
Ja, alltså framförallt så tänker jag att ha en åsikt, att det är ju någonting som människor kan. Det är verkligen här vår kompetens kommer in, att vi har någon slags vilja och subjektiv bedömning, och om man lyckas få fram, distillera fram en åsikt och dessutom ha styrkan att föra fram den, då förstår jag precis vad han menar. För utan det så blir det ingen riktning i det. Det spelar ingen roll hur smart du är om du bara sitter och håller det för dig själv. Ja, men om man går vidare då till Harvey Firestone, och ja, det är ett ganska långt citat. "I noticed that when all a man's information is confined to the field in which he is working, the work is never as good as it ought to be. A man has to get perspective, and he can get it from books or from people, preferably from both." Det här är någonting som jag ofta har lyft fram i mina bloggar och newsletters och sådär, att perspektiv är det ultimata verktyget. Och man kan alltid lyfta sig en nivå till och få perspektiv på allt annat man har tittat på. Det här är nästan liksom själva essensen i exponentiell teknikutveckling, fast här är det exponentiell teknikutveckling i metakognition. Så att hela tiden sträva efter att se ens kunskap i ett nytt ljus från nya vinklar. Det är den riktiga styrkan, det som lyfter en specialist till en generalist.
Mm. Och man kan öka sin metakognition med psykedelika gånger 100.
Ja, forskningen pekar åt det hållet. Men vi får
där ska
se.
Man köpa psykedeliska ETF-er.
Ja, den här psyk är rätt intressant. Lite förstås läskigt område, för det är fortfarande olagligt på de flesta håll. Och värderingarna är, ja, de har ju inga intäkter. De kanske egentligen inte ens har några riktiga affärsmodeller. Men det är ju spännande, definitivt spännande utveckling. Jag tror 2021, det är nu vi kommer få se många fas 3-studier komma i mål. Och då får vi se om det funkar riktigt så bra som de här första lovande studierna har pekat på.
Nästa citat är från Warren Buffett och han har sagt: "My experience in business helps me as an investor and my investment experience has made me a better businessman. Each pursuit teaches lessons that are applicable to the other and some truths can only be learned fully through experience."
Jag har ju jobbat i finansindustrin både som på mäklarsidan och som analytiker på mäklarsidan, den så kallade då sell side, det är när man säljer in idéerna till de som har pengar. Och sen har jag också jobbat på sidan där man har pengar, alltså buy side, det som är fonder och andra ställen där man alltså förvaltar själva pengarna. Och att ha de här två olika perspektiven, som investerare, så vet jag hur de där personerna på sell side fungerar. Jag vet ungefär vad jag kan lita på och när jag måste gräva djupare själv. När jag själv måste hitta ett bättre perspektiv. Men jag noterade redan när jag började jobba att ska man bli riktigt bra i den här branschen, då ska man egentligen hoppa fram och tillbaka flera gånger. En mäklare slash analytiker som blir portföljförvaltare eller i alla fall jobbar på buy-side och sen går tillbaka, det blir en riktig supersäljare. För den personen vet ju precis hur kunderna tänker.
Mm. Då kan du sätta dig i olika sorters situationer, och det är det där också med att en person som är entreprenör eller grundare, den förstår att många saker inom ett företag kan vara mycket svårare och mer komplexa än en utomstående investerare som sitter och läser ett prospekt eller kollar på siffrorna. Och då kan man märka så här att om man har den erfarenheten så kan man förstå när vissa andra personer är överoptimistiska för att de tror saker ska gå för fort till exempel, eller underoptimistiska till exempel att de underskattar hur viktigt sälj och marknadsföring kan vara i vissa branscher för att de är för fokuserade på siffror.
Jag kör vidare med Jean-Paul Getty, en av världens absolut rikaste människor ett tag, kanske till och med den rikaste, oljemiljonär, stenhård kille, och även porträtterad i en ganska kul tv-serie där hans sonson blev kidnappad.
Ja,
eller var det dotterson? Ja, sonson förresten. Ja, den är bra, och jäklar vad man tycker Getty är hård och obehaglig person. Men hur som helst, han säger: "The successful businessman is no narrow specialist." Ja, det är väl inte egentligen så mycket att lägga till här, men jag skulle kunna säga någonting om att välja mellan att vara entreprenör eller anställd. Alltså om du ska vara en entreprenör, en riktig affärsman, någon som har full koll på hur du startar företaget, hur du hanterar kunder, hur du driver affären framåt, hur du utvecklar produkterna och tjänsterna. Alltså då måste du ju kunna allting, och du måste också kunna prioritera mellan vad som är viktigast just nu. För tiden kommer aldrig räcka till. Och den typen av att vara en superprioriterare, det är vad man måste vara som entreprenör. Man måste dessutom också lära sig saker hela tiden, och även det under en tidsbegränsning. Vi har ju pratat lite grann här om, ska man vara specialist först eller generalist? Och hur ska man hoppa mellan de här? Så det finns ju en väg att gå som är att vara generalist direkt. Och det är helt enkelt bara att börja, starta starta ett företag, försök få det att funka. Men var beredd på att göra 5 konkurser och jobba dygnet runt utan att få ihop en krona de första åren eller kanske ännu längre. Men förr eller senare så kommer du, om du kämpar tillräckligt hårt och ser till att lära dig saker hela tiden, då kommer du kommer hitta vägen, du kommer hitta metoden, och då har du med brute force blivit en riktig generalist. Men det där kommer kosta.
Ja, det är nog, å ena sidan så är det nog lättare nu än det var för 10-20 år sedan, tack vare att du kan ha kapitallätta affärsmodeller via internet och så vidare, så att du behöver inte ha så lika höga uppstartskostnader. Å andra sidan, så som sagt, som det varit tidigare och som det säkert för alltid kommer vara, så är majoriteten av framgångsrika entreprenörer någon som redan är kunnig inom ett område, så att de ser vad som saknas och folk är villiga att betala för. Det är ganska svårt att ha den kunskapen utan att ha erfarenheten inom branschen och ha varit med om det först.
Ja, det är ju svårt att hålla sig vid liv om man inte lyckas sälja någonting, i alla fall i starten. Man inte har någon liksom riktigt grundläggande idé om att det här saknas och det här kan jag leverera. Och så kan man liksom lära sig själva affärsmannaskapet på vägen.
Mm. Ja, men som sagt, det är intressant. Om vi sen går vidare till Michael Bloomberg, då har han ett lite långt citat här om skolan och utbildningssystemet. Och det här sa han för typ lite mer än 20 år sedan. Jag tycker det är väldigt bra sagt och det gäller ännu mer nu än det gjorde då. Och han sa så här: I think the school system is headed in the wrong direction with their course curriculum. There will be a smaller premium placed on specialized skills versus general knowledge. You'll need courses in logic, not word processing. Understanding context and appropriateness is the value added, not the details. Being well-rounded, inquisitive, perceptive, logical, communicative is more valuable than knowing a given sequence of buttons to push. In the future, technical details will matter less, big picture more.
Jag hade en diskussion med en kompis som, ja, förutom att han är sexfaldig taekwondomästare i Sverige, så är han också världsmästare i taekwondo. Han siktar på att ta ett världsmästerskap till om ett par år. Vi pratade om hur ska han bli bra på finans och hur blev han egentligen bra på kampsport. Och då sa jag att det bästa sättet att lära sig ekonomi och finans, det är verkligen att bara börja. Du måste ha praktik. Alltså du kastar dig in i den här stora, ja, det blir egentligen big picture. För du tar med dig hela din kropp och hela liksom, hur rör man sig, vad händer i en ring. Och börjar du fightas i en ring så lär du dig automatiskt hur du ska flytta dig och vad du ska göra. Sen så adderar du på teknik ovanpå det. Och det här förstod han och höll med om att, ja, men det är precis så han lärde sig i Tajikistan. Och det är också därför som han har så himla lätt att liksom, i princip med handen bakbunden vinna SM i taekwondo, trots att han håller på med massa andra saker vid sidan av. Och det är precis så här tycker jag att ekonomi och finans funkar. Om du håller på och försöker lära dig liksom specialistkunskaperna på Handelshögskolan som jag gjorde, då tappar du egentligen bara en massa år. Plus att du blir itutad massa propaganda som sen visar sig vara rätt oanvändbar. Men om du däremot istället kastar dig ut och antingen börjar driva ett företag eller börjar investera, bara börjar någonstans, och sen så plockar du på dig förluster och erfarenheter och små informationsbitar här och där från olika håll, och det är förlusterna, det är smärtan som gör att du lär dig. Och det jag tror att det är lite grann det här Bloomberg är ute efter också, att det går liksom inte att hålla på att stå och lära sig massa små tekniska detaljer och sen tro att man enkelt ska sätta ihop det där till en praktisk övergripande kunskap.
Ja, vi går vidare till sista citatet här. Det är från Andrew Carnegie. Och så här sa han: I believe in a one-track mind, if you allow me to describe it in this way. A wide range of knowledge based on facts related to one's major purpose, but expressed through organized plans for the attainment of that purpose. In other words, a man should have a multiple-track mind for the accumulation of knowledge, but a single-track mind for the expression of that knowledge.
Det här ska ju då kanske egentligen vara liksom det här huvudcitatet, liksom det riktiga mindsetet för det här avsnittet. För det här knyter så bra ihop vad jag försöker uttrycka med mitt hur långt det är ett snöre. För han pratar ju om att ja, men du ska vara generalist, men den generalistkunskapen så måste du ju också kunna fokusera som en laser och använda på ett specialiserat sätt när det väl ska appliceras.
Precis. Ett annat sätt att formulera det på det är hitta en bransch eller håll på och arbeta med någonting som du gillar och är målinriktad, du gillar och vill bli bra på liksom. Men för att bli riktigt bra på det, ta inspiration från alla olika områden och försök göra någonting nytt med den inspirationen istället för att bara, ja, inte göra det.
En sak som jag verkligen tycker man ska ta med sig från alla typer av diskussion om generalist versus specialist, att till exempel den här boken Range i relation till boken Peak och Deliberate Practice, det är att man ska inte ta de här idéerna om att det är generalister som kommer överleva i framtiden och att generalister är mer säkra för automatisering än specialister. Man ska inte ta det som intäkt för att bara gå runt och lalla. Man måste ju fortfarande anstränga sig för att lära sig saker på riktigt. Och karriärmässigt för någon mellan 20 och 30 så måste du kunna erbjuda värde. Du måste bli duktig på någonting. Du måste lägga energi och tid på att faktiskt bli så bra att det är värt att betala dig för att vara anställd. Och det är först därefter som du kan börja sikta på att bredda kunskapen. Innan dess så måste du lägga all tid och all energi på att bli så bra att du faktiskt också har möjlighet att få ett uppehälle. Men så som världen ser ut idag, då behöver man ju oftast bara jobba 10 timmar per dag så är du där. Och sen har du all annan tid på dig för att läsa böcker, fundera över vad det är för kompetenser du saknar. Men huvudsättet här, huvudtanken från min sida, det är att du måste först bli duktig på en sak.
Ja, det var allt för oss för det här avsnittet. Och för övrigt vill vi påpeka att vi ska dra igång Future Skills-programmet igen den 7 mars. Och sista ansökningsdagen är 28 februari. Så det är om cirka 2 veckor, alltså sista datumet. Och Future Skills-programmet är uppdelat i 2 moduler. En om karriär och en om investeringar. Och varje modul är cirka 10 veckor. Så totalt 20 veckor eller 5 månader långt. Och då är det nytt inlärningsmaterial varje vecka. Och i slutet av varje respektive modul kan du även ställa massa frågor till oss. Totalt så är det 37 videor och medföljande arbetsmaterial och hemläxor för självreflektion vid varje vecka. Och all info om det här finns på vår hemsida futureskillspodcast.com. Där kan du göra en ansökan. Vi kommer även ta med en direkt länk till Future Skills Program längst ner i det här avsnittets beskrivning och skicka det till lyssnarbrevet.
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström som klipps av Alex Martin.